Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så han tyckte att vi skulle ringa in till förlossningen. Mm. Men jag vet inte, om det är för att man är svensk eller om det är för jag är väldigt sådär. Men man åker inte in förrän man har minst 3 verkar på 10 minuter. Det är det de har sagt, annars kommer de skicka hem mig. Jag bara tror jag var så rädd att bli besviken och bli hemskickad. Mm. Både tror jag det här, att inte tagen på allvar. Så här, ja, men du ska veta att det ska göra mycket mer ont än det här. Och sen bara känslan att behöva åka hem, tror jag. Mm.
Hej kära du och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag är så väldigt tacksam över att just du lyssnar och också att ni där ute är så otroligt generösa och sprider ordet vidare om den här lilla podden till era vänner och kollegor, kusiner och Facebook-kompisar. Tack snälla för det. Verkligen, det värmer enormt. Glöm inte bort att gå med i Vattnet gårs mammagrupp på Facebook också. För där stöttar vi varandra hjärnet, ska ni veta. Supermysigt. Kom. Rebecca Brodin är business controller, bor i Stockholm med sin amerikanske kille och sonen Vincent. Och nu ska vi prata om endometrios, om kullkastande besked och en förlossning som gick i raketfart. Och med oss har vi som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal. Let's go!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Du hade en stark längtan efter barn, eller hur?
Ja, precis. Det har jag egentligen alltid haft i hela mitt liv. Jag har väl alltid varit sån som vi har haft det klassiska livet med partner och gifta mig och skaffa familj och så. Mm. Det har jag haft sedan jag var liten. Förlåt, att ha ett långdistansförhållande då i 7 år, eller vad var det, 6 år?
Ja, ja,
var,
precis,
var inte drömmen ändå?
Nej, det passade väl egentligen inte riktigt in då. Sen 2012 har jag haft ett långdistansförhållande med min kille från New York. Mm. Jag var där och pluggade under 2012, så då träffades vi. Planen var väl inte riktigt att det då skulle bli något seriöst, men vi har haft distans då mellan 2012 till... det här året, i maj flyttade han hit.
Vi kommer ju gå in på mer detaljer, men det här, vi brukar ju inte prata om relationer så mycket i den här podden, men det här är fasiken imponerande. Har du någon så här bra tips på hur man får ett långdistansförhållande att funka?
Jag vet ingen som har haft längre långdistansförhållande och den typ av längd också.
Exakt, jättelångt.
Jag vet inte om jag skulle rekommendera det, om jag ska vara helt ärlig. Skulle jag veta idag att det skulle vara så många år, eller hade vetat det 2012, så tror jag inte att jag hade orkat riktigt. Utan man orkar nog för att man tror att det bara är lite till.
Just det.
Och det är också mycket på grund av min kille som var väldigt fast beslutad att det finns ingen bättre option än det här. Så att vi kör på det ändå. Mm. De dagar jag tyckte synd om mig själv när jag fick fixa med allting. Han fick en del skit när jag började flytta, började renovera och liknande, och han inte fanns där och hjälpte till. Det fick han ta. Nej, men jag har då mest åkt till New York och haft jobb som har haft, ja, jag har haft möjligheten att kunna åka dit och jobba lite på distans och liknande. Så det har också haft, det har ju gjort att vi har haft möjligheten också.
Så du
har
kunnat vara där lite längre perioder liksom?
Ja.
Okej.
Så att... annars hade det nog varit svårt. Men nej, det är väl inget jag skulle rekommendera så spontant. Nej, men 2012 så träffades vi. Och egentligen redan då, så, utan att, ja, då var vi väl inte jätteseriösa. Men så snart vi bestämde att vi var ett, liksom ett par, så har båda visste att vi ville ha barn. Men jag visste ju då också, eller fick nog reda på det alldeles i början av vårt förhållande, att jag hade endometrios.
Ah, okej. Okay. Hur gammal var du då när du fick veta det?
Jag fick reda på det. Då måste jag ha varit kanske 24, 25. Mm. Jag är 31 idag. Men jag har haft väldiga menssmärtor sedan jag fick mens i princip. Så att jag kommer ihåg att under högstadiet så fick jag liksom gå till sjuksyster när det var ibland för att få smärtstillande, och de fick skjutsa hem mig och sådär. Men det var ingen som någonsin tog upp endometrios. Just så det. Jag visste inte vad det var förrän jag hade blivit... jag svimmade av ibland på stan eller på jobbet och liknande. Så jag blev hämtad med ambulans några gånger. Och jag tror det var för tredje gången. Då skickade de mig vidare på remiss. Så då kom jag till en överläkare på Danderyd. Mm. Och det var första gången endometrios nämndes för mig. Och då hade jag nog haft det i alla fall 10 år.
Alltså det är helt otroligt.
Ja.
Det är skrämmande. Vi pratade ju om endometrios i avsnittet med Hulda Andersson som har skrivit en bok i ämnet. Det var samma för henne. Det här med att bli hämtad i ambulans och inte ens då... växte någon slags så här varningssignal att nu kanske vi ska prata med en läkare här.
Nej, jag blir så förvånad. Varje gång för mig så trodde de att jag hade, och vad kallar man det, utanför
kvedhavandeskap.
Exakt. Det är det de har gissat på. Mm. Men det visste jag också. Jag visste själv att jag inte var gravid på något sätt, men det var det de chansade på. Mm. Och mycket det här att man har ont.
Och när
man
chansa har... också på en diagnos, det är också så jävla sjukt.
Ja. Och det här att man bara accepterat under så många år, men det gör ont.
Ja.
Men det finns ju olika grader hur ont kanske det borde göra.
Det är helt sinnessjukt.
Ja.
Det är så viktigt att vi pratar med om det här och ställer krav kring det här.
Verkligen.
För det är ju precis som du säger, framförallt också när man är ung tonårstjej och liksom har fått mens. Man kanske inte ens pratar om det med sin egen mamma, för man tycker att det är lite pinigt. Eller i alla fall var det kanske så för vår generation. Förhoppningsvis är det bättre idag. Men jag menar, herregud, vad ska man vända sig om man inte vet att så här ont ska det fan inte göra?
Och sen om man då kanske tar mod till sig att göra det, och så blir man lite sådär, ja men det gör ont.
Exakt.
Så man känner sig lilla flicka. Mm. Det är bara att stå ut. Det tycker jag absolut att man måste bli bättre på. Man måste ta de typer av varningssignaler. Mm. Eller liksom ta det på allvar. Mm. För att jag tror det är så otroligt många som har lidit av det. Och de tror att det är ganska stor anledning till ofrivillig barnlöshet.
Yeah.
Sen tidigare också.
Mm.
Hur ser vården på det här med menssmärtor och endometrios? Har synningen och kunskapen förbättrats från det här klassiska bit ihop och ta en Alvedon?
Ja, alltså jag har gjort en hel del research på det här faktiskt. Och ja, alltså, som jag ser så ja, det har blivit bättre. Men alltså, det beror på helt vem du träffar. Vilken gynekolog och vilken barnmorska du träffar. Jag tror att det finns alla varianter från där som du säger ta en Alvedon och liksom, så det går över. Och till och med som verkligen ser det här som det stora problem som det faktiskt är idag, tycker jag. Så att det där varierar. Men ska man prata generellt så visst, ja, det pågår faktiskt mera studier idag om man tar det mera på allvar och försöka hitta något botemedel emot det på det viset. Och endometrios, det är, så att alla vet det, så betyder det att livmoderslemhinnan har hamnat i bukhålan, kan man säga så. Att det är därför man får de här starka symptomen, speciellt under vid menstruation och så vidare, för att det bildas en form av inflammation, om man nu ska ha lite bakgrund till det hela. Och där man kan sköta med medicinering, med olika hormoner, med till operationer och allt där med. Men någon sån där 100% bra lösning har man inte hittat. Alltså det jag kan få fram, och när jag pratar med folk så, och gynekologer som verkligen kan det här, så är det också olika från kvinna till kvinna. Så man kan inte säga att ja, men Anna blev jättebra hjälp av de här hormonerna, och så jag kör likadant och så blir det inte bättre. Och en del blir bättre på operation och är opererande, så att säga. Så att det är väl det också som gör det svårt för oss, att det finns ingen enkel eller enbart en lösning, utan här får man. Men det pågår bättre studier, och jag tycker generellt, träffar du rätt person så får du bra hjälp, träffar du fel person så får du dålig hjälp. Så. Någonting som, om man är mer intresserad av det här och som man kan följa via nätet, så finns det en förening som heter Endometriosförening faktiskt, som jag tycker, gå in och läs på den, för de har mycket det som är aktuellt och finns med och olika alternativ, så gör det.
Nej, men i alla fall, så då 2014 typ, tror jag att jag fick reda på det. Och då började jag googla, för innan dess hade jag ju ingen aning om vad det var. Mm. Men just då var inte barn aktuellt, även om jag ville ha det.
Mm. Men förlåt, nu backa, nej, men backa tillbaka till det att du fick reda på det här. Hur var det för dig då att liksom bara, men gud, var det liksom så här, äntligen får jag svaret på allt, eller kändes det liksom, hur kändes det när du fick liksom diagnos?
Jo, men det tyckte jag. Jag var ju kanske lite både och. Det var jätteskönt att få en diagnos, för att jag tänkte så här, men jag så mycket, varför blir det så här för mig? Det är så otroligt mycket mer än vad det blir för någon annan jag känner. Mm. Och jag tyckte att det var så läskigt att ja, men jag svimmat av på T-centralen och jag testade, ja. Och gud, på mitt jobb varit. Och sådär. Mm. Så det blir så otroligt dramatiskt när det händer. Så att, då blir man ju rädd när man får mens. Så alltså klart. Varje gång jag har haft känningar så har jag nästan fått panik ibland. Om jag har varit ute. Mm. Så att, på så sätt var det väldigt skönt. Vi gjorde också då, eller hon gjorde en titthålsoperation för att kolla om jag hade mycket cyster. Så det tipset jag hade fått innan, och det har väl fungerat för mig, var just att eftersom att jag har haft så mycket menssmärtor, så har jag fått rekommendationen att liksom käka p-piller utan att ha någon, alltså utan att ha mens. Alltså, så bara käka piller, inte ha de här sockerpillerna. Mm. Så att jag har ju inte haft mens på flera år för att slippa den. Och det, egentligen så har ju det varit bra för endometriosen, för att det är ju under mensen som man får ut vätskor i kroppen som bildar cyster. I alla fall det är den informationen jag har fått. Så att jag har nog ändå behandlat det på bästa sätt utan att jag vetat om det. Mm. Så på så sätt har det väl varit bra. Så att, när de gjorde titthålsoperationen så såg de bara, men de såg början till cystor, men de såg att det var ingen idé att skrapa. För skrapar man så riskerar man ju också, man skrapar ju på livmodern tror jag och liknande. Mm. Så att då, har man inte fått barn och vill ha barn så kan man riskera något. Så de konstaterade egentligen bara att jag hade det. Men sen så började jag ju googla. Och då kom den andra sidan här att med ofrivillig barnlöshet och sånt. Och jag försökte fråga då den överläkaren på Danderyd om vad händer liksom den dagen jag vill ha barn. Ja, det finns ju liksom ingen magiskt så, utan jag får ju börja såklart naturligt som alla andra, men sen så kanske jag behöver gå på IVF eller liknande, att jag skulle höra av mig den dagen jag kanske vill bli gravid och vi har haft problem med det. Så att det har ju legat lite i bakhuvudet, även om det inte riktigt var, var aktuellt. Och sen så, ja, vad blir det då? Ja, men ganska precis, ja, lite drygt ett år sedan, när jag var hos barnmorskan för att egentligen förnya p-piller. Så frågade jag igen då hur det skulle bli, eller om hon hade några tips och idéer om vad jag ska tänka på i alla fall med endometrios. Kan det vara så att jag troligare har någon brist på någonting, eller ska jag vara ännu mer noga med, jag vet inte, kost eller träning, eller kan det finnas någonting som jag inte har tänkt på? Och egentligen sa hon bara att nej, men vi, många som väljer att börja försöka få barn, kanske börja lite mer sådär spontant, att alltså, ja, men jag tar bort p-pillerna. Och så sen får det bli lite när det blir. Men hennes rekommendation var väl i princip att du bör ju börja tajma ägglossning på en gång.
Okay.
Och liksom... för att inte, för min del, om jag har många perioder i mens, då hinner jag också bygga upp syster i kroppen. Mm. Som då, har jag systerna på livmodern eller på äggstockarna, så är det ju mindre troligt att ägget ens fastnar. Mm. För att det finns ju någon irritation där, och då har man ju ofta lite svårare. Kroppen är inte lika mottaglig för en graviditet. Men hon då tog upp det här med att det kan ju vara ganska svårt. Jag kommer inte riktigt ihåg procenten, eller jag har hört olika, men det är ganska många som har svårt att få barn med endometrios. Och hon sa att tänk i alla fall på att det kan ta ungefär 3 år. Mm. Och fertiliteten går ner ungefär vid typ 34-35. Jag var 30 då. Och jag kommer behöva testa ett år på en naturlig väg. Och sen så, i så fall har det inte fungerat, så börjar man med IVF. Och det är inte så att man blir gravid första gången man går in i en IVF-klinik, utan det är mycket hormoner och liknande. Så hon sa, det kanske tar 3 år. Mm. Och
hur kändes den infon?
Jag tror att jag tyckte det var bra att vara informerad. Och jag frågade nog också då, för att jag kände att vi ska kanske inte ha barn just nu, men just jag tänkte nog att det var något liknande. Så att jag ville vara förberedd, så att det inte den dagen jag ville ha barn, så inse att ja, men det här är, det här är något som kommer ta några år. Så att jag gick väl in med den inställningen också, att jag frågade i tid, eller hur man nu ska uttrycka sig. Men jag hörde ju bara att hon sa att det tar 3 år. Om det nu överhuvudtaget. Det är klart att jag vet, det finns ju ingen garanti att man någonsin blir gravid. Men jag hade nog ställt in mig på att det här kommer bli en tuff resa att bli gravid, och jag ville så otroligt gärna. Så jag sa det till min kille att det, med min sjukdom så tar det ganska lång tid att bli gravid. Men vi hade ju planerat, jag menar, han bodde inte i Sverige än, han bodde fortfarande i New York. Vi hade i alla fall tanken om att han skulle flytta hit, vi skulle ha lite liksom testa bo ihop lite, bara sambos. Vi tänkte gifta oss innan, vi tänkte resa lite och sådär. Så att för han var det också ungefär 3 år bort. Mm. Men när jag sa att det tar ungefär 3 år, så tyckte han också att det verkar rimligt. Och han skulle precis komma.
Det var skönt också att ha liksom lite så här, ja, men nu vet vi, 3 år, då gör vi allt det här som vi har tänkt.
Ja, men lite så. Då hinner deadline. Då hinner vi, för vi hade precis ansökt om då alla papper och allting var klart. Ja, men det är Migrationsverket och allting sådär. Så att vi bara väntade på svar, och vi var ju väldigt säkra på att det skulle bli ett ja, för vi har så mycket. Ja, vi har ju ett seriöst förhållande. Så vi tänkte att ja, men då har vi ungefär 3 år på att gifta oss och resa och köpa lite större lägenhet. Och han ska etablera sig i Sverige, läsa svenska, få jobb och allt det där. Så att båda tyckte att det lät bra. Även om det var väl jag som kanske pushade på det här lite mer. Men så han kom på besök då, för han hade, vi åkte fram och tillbaka. Så han var hälsa på över jul, och han var väl här i 2,5 månader eller någonting sånt. Så då började vi testa på naturlig väg, för att vi visste ju att det behöver vi göra för att kunna gå in i det här sen. Och jag hade köpt hem stor packe med ägglossningstest, med graviditetstest. Jag tror jag har laddat ner 6 appar där man kan då liksom mäta ägglossning och när man får mens. Också för att, både för att kunna mäta ägglossningen, men också för att jag varit så rädd. Jag skulle behöva mens igen.
Ja, just det.
Och den smärtan.
Ja, hur kändes den liksom, rädslan inför det? Att få tillbaka den liksom?
Det tyckte jag var jobbigt. Jag såg till att jag hade starka värktabletter hemma. Jag blev väldigt hjälpt av en vetekudde som man kan värma typ i mikron. Så jag hade en sån hemma på jobbet. Såg till att det fanns en och syrra hos mamma och pappa. Och sådär, så att, men sen tänkte jag så här, men om jag klockar det så kanske jag också kan försöka matcha in att då jobbar jag hemma de dagarna. Det. För jag har också den möjligheten. Så kanske jag ändå kan få det att funka. För
så
jag menar, någon
behöver
gång måste
svimma på AT-centralen igen liksom.
Ja men precis. Och slippa göra så dramatiskt på jobbet så utsätta kollegorna för det. Så som sagt, så jag hade ju börjat klocka, men mer på grund av egentligen då mensen än ägglossningen. Mm. Även om jag, ägglossningen kommer med det. För jag tänkte ju inte att vi skulle bli gravida. Så det här var någon gång i, tror jag, mitten på december förra året. Och sen tänkte jag så här, men för varje månad måste jag ju i alla fall ta graviditetstest. Så här, bara för att säkerställa att jag inte har blivit gravid. Mm. För det trodde jag ju inte. Så i januari förra året, 24 dagen efter min födelsedag, så skulle jag på konferens. Och då vet jag ju att men vi skulle vara iväg 2-3 dagar, och jag menar det är vin till maten och sådana saker, så jag tänkte, men jag passar på att ta det precis innan. Jag tror att jag hade förväntat mens den 25 eller 26 eller någonting sånt. Jag tänkte, jag tar den nu så att jag vet innan vi åker iväg. Och då var min kille i Sverige, så att men jag kissar på stickan, lägger den på kanten på bara på handfatet i badrummet. Börjar jag med ordning och sådär. För jag är så säker på att det inte är någonting. Och så sen så är det ändå, så visar den ändå att jag är gravid. Tänkte jag, nej, men jag, som många andra, måste testa ett par tre till. Bara för att se om det verkligen är sant. Jag kunde ju inte riktigt tro att det var så. Men det var första försöket. Och jag tror att det var en kvart innan jag skulle åka iväg. Så jag gick in och skulle väcka min kille. Så jag hade ju tänkt att jag skulle göra det. Antingen skulle jag göra det tillsammans. Alternativet var att jag skulle överraska honom lite. Så att jag försökte väl då slå in det där på något sätt. Så. Men han var ju helt nyvaken så där vid typ 6-7 på morgonen. Han förstod absolut ingenting när han kollade på den här stickan. Så jag tänkte berätta för honom vad som har hänt, för han hade ju inte förväntat sig det heller. Så vi hade typ 10 minuter där och bara var i helt chock.
Så sjukt.
Och bara började tänka på, men vad gör vi nu? Du bor inte här.
Nej. Från 3 år till liksom inte ens en månad.
Ja. Jag åkte iväg och kände mig lite så, lite i chock. Jag tror att jag fick kanske 10 sms bara på förmiddagen om jag mår bra. Om jag ätit ordentligt, om jag känner mig svimfärdig. Ja, men det var också härligt att han faktiskt var där när vi fick reda på det. Det var också skönt.
Ja, verkligen.
Vi visste ju båda att även om det inte var planerat just då, så det var aldrig någon tvekan om vi skulle behålla det eller inte. Mm. För jag visste ju inte heller om det var, vad ska man kalla det, tur. Att jag egentligen har svårt att få barn. Och jag skulle ångra hela livet om det var så att jag inte skulle bli gravid igen. Och jag tror egentligen, det är väldigt sällan en graviditet kommer extremt bra planerat.
Ja, nej gud.
Jag menar, nästa, skulle vi inte bli gravid den här gången? Ja, men då skulle nästa gång, då skulle någon precis byta jobb. Eller ja, vi håller på att flytta. Det kommer alltid vara någonting. Han åkte hem ganska snart, eller han åkte tillbaka ganska snart efter det. Vi hann berätta för mina föräldrar innan han åkte, så vi berättade för dem ganska, jag tror vecka 6-7 någonting, för att vi skulle kunna berätta bägge två. Han var så otroligt nervös för att de skulle bli arg.
Nämen.
Just för att, så oansvarigt. Och jag kände väl lite det också, så här, jag är en väldigt planerande människa. Och att folk skulle också tycka att jag var lite oansvarig i att skaffa barn.
Men någon som inte bodde, alltså som inte ens bodde med.
Ja, men precis. Vet inte ens när han ska
bo. Herregud.
Ja, herregud.
Jag tycker det låter otroligt modernt.
Men de var bara fantastiskt glada.
Det är klart.
Ja.
För barnbarn, ja. Herregud.
Ja. Bara någon vecka efter det så, när jag pratade med min pappa så pratade han om att jag måste få upp gungställningen.
Fint, gud vad fint.
Ja, han kommer inte ens vara född den här sommaren. Nästa sommar kanske, så det är inte sådär jättebråttom på dagen att vi får upp gungställningen. Men väldigt, ja, väldigt så fint.
Men det är ju hjärta, alltså då har man hjärtat på rätt ställe.
Ja. Men sen hade vi då en period fortfarande där vi hade långtidsansvållande.
Mm.
Och egentligen bara inväntade svar från Migrationsverket. Jag passade på att skicka lite uppdateringar med bilder och lite sådär, mest för att pusha dem.
Mm. Ja, smart, till Migrationsverket.
Ja, precis. Ah, smart. Sådär att vi...
Hallå!
Liksom. Ja, lite så. Här är ännu mer och här är graviditets... Alltså, vi visar bara... uppdatering då, att vi väntade barn.
Men liksom så här, trevligt om pappan kan få vara med.
Ja, men lite så. Lite så. Så att våren gick, jag tror att...
Men missade han då, förlåt att jag avbryter dig, men missade han då till exempel så här, första ultraljudet?
Ja,
som
precis. Det gjorde han. Första ultraljudet missade han.
Mm.
Och det var han ledsen över, men det är så fantastiskt bra nu att man får ju både bilder och hon tog lite extra många filmer.
Ah, okay.
Och sådär, så hon var väldigt gullig.
Men hur var det för dig då att gå dit själv? Och så? Eller kanske inte gick dit själv, kanske hade någon annan med dig? Men...
Nej, jag tänkte om jag skulle ha med min syster eller så. Uh-huh. Men jag gick dit själv. Men jag tyckte nog ändå att det gick bra. För jag hade också en stor tro om att han skulle komma ganska snart. Jag tänkte nästa gång då är han med. De är alltid så vänliga på sådana ställen. Alltså barnmorskan var jättegullig och det var så fantastiskt att få se sitt barn.
Mm.
För det är ju också det här som många tänker att men jo, man har absolut sett ett plus på en sticka. Men är jag helt säker på att det finns någonting där inne? Att verkligen få se barnet och se hjärtljuden och det där. Det var ju fantastiskt att få se det. Men nej, han missade ju själva tillfället när vi var där. Men jag har ju också haft turen att jag mått otroligt bra. Så det är också skönt att jag inte suttit hemma och lidit själv.
Nej, just det.
Då hade han också mått dåligt att han inte kunde funnits där på samma sätt. Men jag har haft en jättebra graviditet. Jag har inte spytt en enda gång. Aldrig egentligen mått dåligt. Inte haft en foglossning, ingenting. Så egentligen haft en drömgraviditet.
Mm.
Och sen i typ... Ja, men april då någon gång så fick vi beskedet om att han får flytta hit. Mitten på april i princip.
Gud vad skönt.
Ja, det var väldigt skönt. Väldigt skönt. Så i början på maj kom han hit och för gott. Det var fantastiskt.
Mm. Och då var du typ fem månader då? Fyra månader?
Fyra ungefär. Ja.
Jag bara känner så här, förlåt. Hormon, liksom, känslorna går ju upp och ner så mycket. Tänker ju så här liksom att dras mellan så här, nej men gud, jag är helt ensam mot till att han får komma hit. Och det måste vara så här dubbelt känslopåslag.
Ja, men verkligen. Så fantastiskt när han kom sista gången. Och bara det här, när vi ska planera saker, så vi kan planera vilken dag som helst. För du kommer alltid vara här. Mm. Annars har det ju alltid varit så här, vi ska försöka träffa, jag menar, gå på middagar och så där när vi har varit och hälsat på varandra. Mm. Men nu ska han alltid vara här. Det känns fantastiskt. Det var det verkligen. Och han var, jag tror, försenad. Jag tror han reste 5 dagar sista gången. För det var så mycket förseningar. Så att han kom hit helt mörbultad. Men han precis till andra ultraljudet.
Ja.
Bara några timmar före.
Skönt.
Ja, det var det han ville. Så då fick han i alla fall följa med. Och se våran... lilla första ungen. Och då fick vi också reda på att det var en liten kille. Mm. Det hade vi valt innan att vi ville veta. Och sen var vi till barnmorskan och höra liksom hjärtljuden första gången. Och han spelade in det så att vi kunde skicka det också till sin familj.
Just det.
Sådär. Så det var fantastiskt att han fick, i alla fall fick vara med på att dela den resan. Men sen egentligen så... Men har det gått väldigt bra med graviditeten? Förutom att jag väl haft en rädsla för förlossningen.
Mm.
För några år sedan så sa jag att om jag någonsin ska bli gravid så får de nog söva mig några dagar innan. Och sen väcka mig när all typ av smärta är borta. Och jag är kejsarsnitt för jag kommer aldrig någonsin gå igenom det. För jag tyckte det lät så hemskt.
Ja. Är det liksom, vad är det mest som du har känt rädsla för? Kan du precisera det? Liksom, eller?
Alltså det triggade nog ganska mycket. Var det några år sedan när det var väldigt mycket i media om att man inte fick plats. Om förlossningsskador och liknande. Egentligen var det väl då att man uppmärksammade det. Men det var då jag överhuvudtaget började reflektera över att det skulle kunna gå dåligt. Mm. Eller skulle kunna... att det fanns den typ av risker och sådär. Och jag tyckte att det var fruktansvärt att man kan behandla... Att man inte har en bättre, bättre plan för förlossningen i Sverige.
Mm. Det är kontinuerligt mycket... fruktansvärt dåligt.
Ja, och då kan man tycka att Sverige är ett land där vi har möjligheten att göra det. Så det är ju lite krasst, det är nästan ett val att inte prioritera.
Det skulle jag också hålla med om. Mm.
Så det tyckte jag var väldigt hemskt. Sen har jag en barndomsvän där förlossningen gick riktigt, riktigt dåligt. Mm. Där de inte trodde att hon skulle överleva.
Oj, okej.
Och där man också... Ja, det var väl egentligen en hel del som gjordes fel som gjorde att hon kom i den situationen. Och det tog också ganska hårt på mig.
Det förstår jag.
Jag tyckte det var jättejobbigt att höra. För jag hade inte ens tänkt att det skulle... det är klart man vet att saker och ting kan hända, men det hände så nära och jag... Jag tänkte då ändå inte att det skulle kunna hända någon jag kände eller
nej,
mig.
Just det.
Men jag tror ändå att men senaste åren så har, tycker jag, eller så är det också så att jag har varit mer öppen för att lyssna på förlossningsberättelser och liknande. Men jag tycker att man har blivit så mer öppen. Många personer i sociala medier, influencer och liknande har ju varit så otroligt öppna med sina stories. Mm. Det som har varit jobbigt och om man haft misslyckanden eller man haft kanske sådär. Och våga berätta det. Jag tycker att det är så otroligt viktigt.
Mm.
Jag tror att det är så otroligt värdefullt för människor att höra höra hur det faktiskt är. Mm. Och hur det faktiskt kan vara och bli. Och att det ändå kan bli bra. Och att man ska våga prata om det. Att man inte ska skämmas.
Precis. Exakt. Det är därför jag gör den här podden.
Ja, men,
nej, men det är verkligen precis av de anledningarna. Jag håller helt med dig.
Och jag tycker det är verkligen det som har hjälpt mig mest. Det är, ja, men den här podden definitivt. Jag lyssnar på alla avsnitt. Och sen så några... jag hade väl fördelen att det var flera influencers liknande som har fått barn ganska bara någon månad före mig. Så jag har ju följt dem. De har ju varit så här mellan typ 1 och 4-5 månader före mig hela tiden. Så då har jag lite följt deras story och vad de har... deras tankar och vad de har fightats med och liknande.
Det är perfekt, man kan dela med några, som du säger, så här, sociala medier. Det är så himla lätt och behändigt.
Ja.
Och hänga med på deras resor.
Verkligen.
Är det några som du tycker jag ska bjuda hit i podden? Som du har följt?
Du har ju haft några.
Ja, bra. Jag är inte helt out of date.
Sen tycker jag att Sofie med typ Kinsa story, att hon har varit så öppen.
Verkligen.
Också innan med svårigheterna att bli gravid. Att det inte ska finnas... Vad jag förstår så har många också skämts innan när man inte har kunnat bli gravid.
Och många som tar på sig liksom skulden på något vis också.
Ja.
Vilket är jättesorgligt att man känner så.
Ja, för någon så att stor anledning är att man inte berättar... Att det har ju varit en grej att man inte ska berätta innan vecka 12.
Just det.
För att det skulle vara någon slags skam. Och det tycker det är fruktansvärt. Mm.
Nej, det är den knasigaste inom situationstecken regeln som finns.
Ja. Är det inte fantastiskt om man kan få dela det med människor kring
precis.
Sig? Sen, verkligen. Det är klart, man ska ju precis som man vill och det man är bekväm med. Mm. Men i alla fall att man inte ska känna att man borde.
Verkligen.
Behålla det för
verkligen.
Sig själv.
Och för er som undrar så jobbar jag på att Kinsa ska komma hit någon dag.
Bra!
fjäska för henne, skicka blommor och choklad. Nej, det gör jag inte. Men jag tjatar.
Ja, men jag tycker att hon är så öppen med sin
verkligen.
Med både innan och under och efter. Jag tycker det är fantastiskt.
Det är kanon, verkligen. Hur tänkte du där då med snitt eller vaginal förlossning?
Jag kom väl ändå fram till någonstans i det jag läste och sådär att jag ändå ville testa, liksom börja med vaginal förlossning. Så får man ju se såklart vad som händer. Men det kom jag fram till. Men jag tyckte nog att det var ganska jobbigt med alla... men under förlossningen med alla beslut. Och det som jag inte heller kanske hade insett innan att man behöver göra. Men om smärtstillande och det är kanske olika förlossningsställningar. Det är sen avnavling. Men det är sådana saker som så här, jag hade ingen aning om att det fanns.
Just det.
Som man bara hör någon nämna, eller jag är också med i grupper på Facebook till exempel, där man tar upp allting mellan himmel och jord, gravida. Och då kommer det upp massa saker som man inte ens har reflekterat över, och folk skriver i förlossningsbrev och sådär. Och eftersom att jag är lite av en prestationsmänniska så vill man ju inte heller göra fel. Det finns inget rätt och fel, men jag vill inte heller ta fel beslut för mig. Det märkte då jag har haft 3 stycken barnmorskor under graviditeten. Och hon sista märkte nog det är ganska tydligt att jag hade lite så prestationsångest. Mm. Så hon skickade mig på ett sånt Aurora-samtal. Okay. Mm. Både för att jag har förlossningsrädsla, men också tror jag för att lugna mig lite för och få låta det liksom vara lite i deras händer. Så de också får förklara lite hur det går till och sådär. Och då insåg jag väl kanske också lite under samtalet att jag vill nog ha en graviditet där jag blir väldigt... jag vill nog inte ta så mycket beslut själv, utan jag vill nog få väldigt mycket rådgivning under vad de tycker är bra och vad de... men också väldigt informerat såklart. Det var nog det jag tyckte var lite jobbigt, att jag skulle på något sätt göra någonting, något fel. Mm. Eller att jag skulle vara... oinformerad. För då skulle det också vara lite på mig att jag har gjort någonting fel som kanske på något sätt skulle skada mitt barn. Det tror jag att jag hade ganska mycket ångest över. Mm. Så att det pratade vi bland annat om. Och hon gick igenom ganska tydligt hur förlossningen, hur kanske ett normalt skede så är på en förlossning. Och jag, även om jag fortfarande kanske var rädd, så kände jag nog ändå att det är jag lägger det lite i deras händer också.
Mm, just det.
Jag kan inte göra så mycket mer än så. För jag kom också fram till att om jag tänker för mycket på vad förlossningen kommer bli, så kanske jag också får panik under den tiden. För det behöver inte alls bli som man har tänkt sig. Och det vart inte heller. Men om man har bestämt sig helt för att jag ska göra det här utan smärtlindring eller med smärtlindring eller vad man nu har gjort, och så har man inte möjligheten, så kanske man blir lite ställd. Mm. Så i princip så var mina tankar bara att beroende på hur situationen är, så skulle jag vilja rådgivning utifrån och stöttning. Sen så det mesta av min information har väl egentligen kommit från sociala medier på olika sätt. Och poddar. Läst en del. Sen hade jag tanken om att vi skulle gå typ profylax och liknande. Men det var så svårt att hitta på engelska.
Okej.
Jag hittade, och i och för sig, det var också under sommaren, så det kanske inte hade så mycket sådana kurser under sommaren, jag vet inte. Jag hittade en, men den var då i oktober och det hade varit efter BF, så det kändes inte intressant att anmäla sig till. Och många säger att det är ganska mycket för partnern också.
Ja, absolut. Och det låter ju ändå lite så här knasigt i en stad som Stockholm, alltså att man inte med så mycket människor från andra länder i den här stan.
Ja, jag försökte mejla några och fråga om det fanns möjlighet att få någon på engelska och sådär. Men det var väl semestertider och sådär. Mm. Jag jobbade väldigt mycket under min graviditet. Egentligen lite för hårt. Så att jag tror också att jag hade inte riktigt energin. Jag tog det inte lugnt innan förlossningen. Så att jag kom inte riktigt dit. Det vart inte så. Och min kille har väl inte engagerat sig så jättemycket, just för att allt är nytt. Jag menar, för han var det bara att han ska få ett personnummer. Han ska SFI. Alltså, och sådana saker fick jag också kolla upp. Jag menar, han är ett helt nytt land med nya... Mm. Så det var kolla upp åt honom. Han kunde inte riktigt supportera och hjälpa mig. För jag menar, han vet inte vad Försäkringskassan är eller vad sådär.
Nej, alltså jag måste också flika in där. Jag har ju gått igenom samma grej. Min man kom ju från Italien och hit. Och det var ju samma sak. Alltså jag då, som kan svenska, det är mitt modersmål. Mm. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt svårt att förstå alla de här blanketterna och olika... Alltså den svenskan som används i det byråkratiska Sverige, den är så svår, den svenskan. Så att jag var så här helt ställd ibland när det handlade om de här migrationspapperna och sånt där. Men Simone liksom då bara, men vad menas det med det här? Jag bara, fick läsa en mening 10 gånger, fattade ändå inte vad det är de var ute efter.
Nej.
Och då tänkte jag bara, men herregud, hur ska en familj som kommer hit liksom, utan någon svensk kompetens överhuvudtaget kunna navigera liksom?
Ja, men, ja,
det är fruktansvärt svårt.
Verkligen. Jag håller helt med om det. Alltså, jag kände mig lite dum när någon frågade mig om vissa saker i processen. Mm. Så jag säger, jag fattar inte. Nej, jag vet inte.
Exakt.
Och jag läste igen och igen. Och sen ska jag ärligt säga, ringde man ibland så fick man också olika svar.
Ja, hur många gånger som helst var det ju så.
Så
det kanske är så att även de som jobbar inte fattar blanketterna.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller inte kan alla delar i alla fall av det hela. Så att, och jag menar, allt ifrån så här, att få ett personnummer. Mm. Ja, ja, det tar 10 veckor. Mm. 10 veckor att få ett personnummer. Det borde vara bara att skriva in uppgifterna och så borde, jag menar, det borde vara digitalt. Det skulle kunna komma på 10 minuter, precis, kan man tycka.
Ja.
Så mycket sådana saker samtidigt. Så helt förstående så kunde ju han inte hjälpa till med kolla upp. Man ska ju anmäla sig till Försäkringskassan och allt sånt där och kurser och sådär. Så det vart aldrig någon profylaxkurs. Men som sagt, läste på istället och så. Vi gjorde också någon variant av förlossningsbrev med barnmorskan. Egentligen, där man då diskuterar kanske smärtlindring och sådana saker. Mm. Också för att få han lite involverad vad jag tycker och tänker. Just för han var alltid med på de träffarna. Och det är nog ändå bra att reflektera lite över vad man vill, även om det inte blir, även om man kanske inte ska ha sådana jätte vara helt sett på exakt hur man vill ha allting, men ändå ha reflekterat över vad som kan hända under en förlossning och sådär. Men jag mådde som sagt bra hela tiden. Det var under sommaren. Jag hade BF den 28 september. Egentligen så skojade väl om att, jag menar, att troligtvis så kommer jag väl gå över tiden. Både för att statistiskt sett gör man det och min mamma gick över tiden med både mig och min syster. Men när det väl närmade sig så kände jag att jag var väldigt klar. Som så många andra. Mm. Utan att jag egentligen hade haft några krämpor eller någonting sånt. Det är ju trött. Men jag vill inte gå över en dag. Så jag hade också testat en del sådana här knep. Checkade dadlar. Och testade lite sådär te och lite. Men när BF väl kom, så då var jag väldigt klar.
Då var du redo.
Jag var helt bestämd på att jag skulle gå ut och köpa ingredienser för att typ dricka förlossningsdrinkar eller något liknande.
Ja.
Jag skulle göra allt. Men det vägrade min kille. Han sa att barnet kommer när det kommer. Här ska vi inte forcera någonting överhuvudtaget.
Det har du inte med att göra.
Lite så skrek jag nog. Ja, det var mycket hormoner som i kroppen. Alltså, jag tänker inte gå över om 2 veckor. Det finns inte. Han säger, du har inte gått över alls än. Bara för att du inte har barn idag betyder inte det 2 veckor. Så vi kan väl prata om det här om några dagar. Som sagt, jag mådde jättebra. Jag jobbade till fredagen och jag hade BF på lördagen.
Oh, wow, du jobbade hela vägen.
Ja. Och utan att jag vill lägga någon. För ibland känner jag mådde, bara gå tillbaka, jag mådde så bra i min graviditet. Men det är inte heller någon prestation i det. Även om, absolut, jag var väl på ett sätt glad att jag kunde jobba länge och jag kanske pushade mig själv lite mer än jag borde ibland. Men att andra personer går hem 2 månader innan eller 3 månader innan, de har ju andra, alltså, jag kunde inte göra någonting åt. Jag har inte gjort något speciellt för att jag skulle få må så bra. Det är ju bara, jag får ju bara vara otroligt tacksam för att jag fick må så bra. Att man inte heller lägger någon slags värdering i det.
Ja, verkligen inte.
För ganska många ändå, och det är inget som menar något illa, men på så här, oh, men vad duktig du är som har jobbat så länge. Och jag tänkte någon gång på när det stod någon bredvid som jag vet gick hem väldigt tidigare. Och haft väldigt mycket problem. Men jag är inte bättre än någon annan. Så att man inte gör så kvinnor emellan att någon är duktigare.
Verkligen. Håller jag helt med. Jättebra att du poängterar det tycker jag.
Ja, för jag bara tycker att det finns ingen prestation i den. Och man ska självklart gå hem om man mår dåligt. För jag menar, det är ju för barnets hälsa.
Ja, och sen också för sin egen, just att så här, det är otroligt skönt också att bara få en liten paus innan. Ja. Men, nej men precis, alltså det är ingen värdering i det. Nej men min spontana reaktion där, oh wow, var ju verkligen så här, det lät ju som att jag menar, gud vad duktig du är. Och det var nog inte menat så, utan jag kände mer att det var så, oh jösses. Alltså typ så här, herregud att du orkade.
Ja, men det var nog jag också lite fascinerad över, kan man väl säga. Och när man gick på jobbet, när folk frågade så, när är det dags? Ja, om 2 dagar. Så där.
Precis. Imorgon bara.
Och jag menar, jag höll på att lämna över mitt jobb till en annan. Så man bara, ja, det skulle, om jag inte har barn imorgon, för jag menar, det hade kunnat kommit 2 veckor tidigare också. Mm. Så då gör vi det här. Då. Så att det var ju hela tiden, om jag kommer in imorgon, så.
Det är lite rolig verklighet att befinna sig i.
Ja, och någon dag när de hade glömt att jag skulle till läkaren, tror jag var, så bara, ja, nu måste hon ha fått barn här, för nu är inte inne.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
På ett sätt så hade jag väl kanske också mått bra av att vara hemma också. Men jag menar, det är bra också att mentalt lugna ner sig lite, men... Det hade lite också med att göra med min förlossningsrädsla, att inte vara hemma och reflektera för mycket och tänka så mycket. För lite stängde jag också av att fokusera på jobbet och inte sitta hemma och tänka. Jag tror inte att det hade varit jättebra för mig, men det är helt personligt. Ja, men sen kom vi till förlossningen.
Ja, take us through.
Ja, och som sagt, på lördagen där var mitt BF lite besviken då att ingenting hände och men hela dagen gick. Vi hade, ja, men vi tog det fortfarande lugnt. Jag tror bara vi var i väg på några affärer på dagen. Vi hade lite besök på kvällen så, men vi var bara hemma och tog det lugnt, för jag tänkte att nu kan det ändå hända när som helst. Om man vill ändå vara lite utvilad. Och sen tänkte jag också så här, om jag nu kanske slappnar av lite, då kanske det händer, för det är också en del som upplever.
Verkligen.
Så jag kommer ihåg att jag tänkte så här, nu ska jag sova ut ordentligt till söndagen så att jag är riktigt utvilad. Så det gjorde jag. Så vid... kanske vaknade typ strax efter 9. Låg kvar i sängen och bara ja, men verkligen försökte vila ut. Så typ, jag tror klockan strax innan 10 eller någonting sånt, så kände jag så här, men nu kissar jag nog på mig. Det var ju första reaktionen. Så sprang till toan. Men, och då var jag ju, kände jag mig helt säker på att vattnet hade gått. Men det luktade också det här, lite saltvatten. Så att jag väckte min kille, jätteexalterad. Det var, nu har vattnet gått. Ringde in till förlossningen. Vi hade, vi var connectade till Danderyd. Så ringde in dit och de bad oss komma in på en kontroll. För som sagt, som många andra, så är det ju aldrig säkert att vattnet har gått, utan det kan ju vara flytningar eller sådär. Men vi hade inte jättebråttom in, för jag visste ju också att det var inte riktigt på gång ännu. Vi inväntade lite om någonting mer skulle hända. Så jag tror att vi var inne där vid 2-3 tiden. Och då hade jag väl lite verkar sådär, men de gjorde inte ont något speciellt. Jag kände dem. De var inte regelbundna så. Och det har ju en del ganska långt innan. Så egentligen behöver det inte vara nödvändigtvis vara indikation på att bebisen är på väg just nu. Men jag kände i alla fall av lite på dagen. Vi var in dit. De berättade då för mig att vattnet inte gått. Jag accepterade inte det. Nej. För jag tyckte ju verkligen att den hade gjort det. Och då sa hon till mig, hon såg nog det på mitt ansikte, att jag köper inte riktigt det här. Så hon sa, men det kan bli någon variant av pyspunka, sa hon.
Okej, du menar. Så, ja, att, så att det kan lite grann liksom.
Ja, det kan ha runnit ut lite. Men själva, vad säger, om den hinna eller vad det nu är, det har liksom inte spruckit. Så det är inte tekniskt sett eller medicinskt sett så har vattnet inte gått. Ja, den förklaringen kunde jag väl mer köpa då.
Vilken besvikelse.
Men då fick jag med mig värktabletter, lite Citadon hem. Så vi åkte hem igen, men tog det bara lugnt, för jag hade nog ändå någon, jag visste ju att det behövde inte innebära någonting, men jag kanske både hoppades och tyckte väl lite att det kände på mig att det skulle kunna hända.
Ja, men det är klart, det har ändå tecken på att någonting är på gång liksom.
Ja, men precis. Så tänkte jag, men jag är hemma, tar det lugnt, vi åt lite och typ låg bara i soffan och kollade Netflix, för att liksom, ja, vill du inte åka iväg på någonting. Kände av lite mer verka där på kvällen, men inget sådär extremt. Tror det var vid 11-tiden så tyckte jag då att vattnet gick igen. Då kom det ännu lite mer, men jag tänkte då, jag behöver ju inte skynda mig in i alla fall, för att jag kände också så här, åker vi in nu, vare sig det är vattnet eller inte, men man måste väl ha fött i princip inom, jag tror 48 timmar eller någonting sånt på grund av infektionsrisk, om det är vattnet.
Ja, eller om det är 72. Det här är ju konstigt, jag har ju själv varit med om det här, men jag får alltid fel på siffrorna. Vi frågar Gudrun.
Ja.
Hur lång tid efter att vattnet gått måste barnet ut på grund av infektionsrisk?
Alltså det finns ju inga gränser för det här att man säger att barnet måste ut inom en viss tid. Till exempel, om det är inte ovanligt att en väldigt prematur förlossning kan starta med vattnagång, och då kan det gå flera dygn innan man vill att barnet ska komma ut. Så att till början med så kan man säga att efter 24 timmar så är det en regel i Sverige idag att man sätter in antibiotika för att motverka det. Så att det är en regel. Sedan så är det så att får man ett tecken på en infektion, alltså hos kvinnan med feber eller hos barnet också, man kan se att hjärtljuden går upp och det finns olika tecken i alla fall, då ska ju barnet födas fram, så att säga. Så att man ska inte ha en infektion och sen inte barnet ska komma ut, utan då är det bara att komma ut för barnet.
I mitt fall så gick ju mitt vatten, men mitt barn var inte fixerat. Är det annorlunda då?
Nej, det har ingen skillnad. Utan det är ju mer det här hur man ska förhålla sig till det här med om vattnet går och barnet är inte fixerat, om man ska upp och röra på sig eller inte. Och då kan jag tänka sig, då tänker jag så här. En dag som har ett väldigt stort och bra bäcken med stort utrymme, så därför kan barnet röra på sig mycket. Eller så kan man ha ett väldigt litet bäcken och därför inte fixera sig. Men idag är man inte heller lika restriktiv att man måste ligga ner hela tiden, utan det beror på andra omständigheter. Och där har det mer med navelsträngen att göra, liksom läget på den, om det inte är fixerat.
men det, jag hör, eller då sades det i alla fall att man ville att, man skulle sätta igång det inom 72 timmar, tror jag. Är det något som man inte jobbar efter längre?
Nej, idag så säger man att så sätter man inom 48 timmar. Så att man har dragit ner på det för tidigare svar precis. Nu var det 6 år sedan. Då var det 72 timmar. Och så, men nu har man krypit ner till 48 timmar. Och om man ser trenden inom förlossningsvården så tror jag att man kommer liksom backa ännu mer på tiden. Vi får väl se.
Hur kan för mycket stress och i motsatt då, liksom avslappning påverka att förlossningen drar igång?
Ja, det här finns det ju också olika teorier, men ska man gå rent biologiskt, fysiologiskt, så säger vi så här att är man i en stressad situation så frisätter man ju mera stresshormoner som adrenalin och kortisol och så vidare. Och det vet vi, det hämmar produktionen av oxytocin, det här värkstimulerande hormoner, så att utifrån det perspektiv så kan man säga ja, stress är inte bra. Det här finns ju en rolig historia bakom när man tittar bakåt i tiden, att när vi levde på savannen så var det så, om det kom, en kvinna var i förlossningsarbete och hade verkar, så kom det ett lejon, då blev hon jätterädd och så producerade hon mycket adrenalin så kunde hon flytta sig på en säker plats, om man nu ska göra lite så. Och det här med avslappning, ja, då minskar man ju där med de här stresshormonerna, och då får också oxytocinet, vårt kärlekshormon och värkstimulerande hormon, väldigt mycket större utrymme. Så att helt klart så är jag övertygad om att det är. Och jag kan se det här problemet idag i Sverige, tycker jag, att kvinnor till exempel som blir får nobben när de ringer in till förlossning, säger nej, men ta 2 Alvedon och gå och ställ dig i duschen, och nej, vi har inte så gott om plats, eller blir hänvisad, att de här kvinnorna får sämre verkarbete. Sen om, och det finns studier som visar att det blir sämre för de här kvinnorna, och det här måste vi ta tag i och hjälpas åt, för att politikerna har inte riktigt förstått vilka enorma konsekvenser den här stressen får för kvinnorna.
Jag tänkte, det spelar ju ingen roll på liksom en timme eller 2 i alla fall. Så jag ringde inte in just då. Jag tänkte, men jag väntar lite och ser om det händer något mer. För att jag hade ingen lust att åka fram och tillbaka. Så jag tänkte, det kommer ta så mentalt om de bara skickar hem igen. Och jag såg att det var inget grönt eller det var liksom inget färgat som skulle kunna vara något som behövde kollas upp. Och sen så tror jag det var vi typ, jag kollade faktiskt nu på verktimen, så kunde jag kolla när jag började tajma verket. Jag tror det var vid 12:30 så började jag tajma. Så då måste det ha dragit igång lite, för jag kommer inte ihåg exakt, men jag, så måste det ha varit vid 12:30. Och då började jag ändå göra ont. Jag tog de där citodonen, dubbla, och så använde jag den här vetekudden och liksom låg i soffan. Och det gick väldigt snabbt till att det började göra riktigt ont. Flyttade till duschen, för jag hade hört att det skulle vara skönt, men då kunde jag knappt stå upp.
Okej.
Och då bad jag min kille tajma verkarna, men det gjorde så ont att han fick hålla i mig i princip mot golvet, för att jag var nästan lite så, inte riktigt medveten, för att jag hade fruktansvärt ont, och han tyckte att det var ganska jobbigt. Så han tyckte att vi skulle ringa in till förlossningen. Men jag vet inte om det är för att man är svensk eller om det är för jag är väldigt sådär, men man åker inte in förrän man har minst 3 verkar på 10 minuter. Det är det de har sagt, annars kommer de skicka hem mig. Jag tror jag var så rädd att bli besviken och bli hemskickad. Både tror jag det här att inte tagen på allvar, att såhär, ja men du ska veta att det ska göra mycket mer ont än det här, och sen bara känslan att behöva åka hem, tror jag. Och det gjorde så ont, så jag hade inte velat åkt mer än jag behövde.
Fan, det är tungt alltså. Att man ska känna den oron också, att man behöver bli hemskickad. Men det är ju viktigt, det är ju också, ska vi påminna om också, att har man ont så ska man ju fan inte bli hemskickad. Så är det bara.
Ja, jag menar, och så var det ändå. För sen så tvingade min kille mig ringa. Då tror jag klockan var kanske vid 2:30 eller någonting sånt. Det är typ 2 timmar av verkar. Han bara, nu är du knappt vid medvetandet. Alltså, nu måste vi ringa in. Och jag sa nej. Han bara, men nu ringer vi. Så jag sa, fine, vi ringer. Och precis när de svarade så fick jag en verk. Så han fick prata med dem. Och då hörde ju de hur ont jag hade. Och jag fick inte riktigt fram mitt personnummer, för han kunde inte det. Och sådär.
Så de bara, men vi hör att det var väldigt ont. Så kom in i alla fall. Mm. Så kollar vi. Tänkte jag, ja men vi gör det. Så vi ringde en taxi. Åkte in. Och jag kom nog knappt ner själv tror jag. Till taxin. Och han körde fort men väldigt... Mm. Alltså, han tog liksom han tog inte ens... vad är det? E4, E18? Ja, vad det nu är. Jag har ingen bil. Jag kan inte vägarna. Utan han åkte liksom lite mer småvägar. För jag tror att han var ganska rädd att det skulle hända någonting. Så att han skulle faktiskt kunna köra av om det var så att bebisen var på väg.
Ja, men de har väl någon form av träning på det där, tror jag. Alltså att de är förberedda på hur de ska agera lite.
Jag kan tänka mig det. Och jag antar att lite förberedd. För jag menar, är det någon som snabbt bokar en taxi vid ja då, typ 3 på natten och till Danderyds sjukhus, då är man ju antingen väldigt sjuk eller så är man på väg till förlossningen. Mm. Typ. Så att vi åkte in dit. Det var en hemsk färd. Han släppte av oss då vid ingången vid Danderyd. Han frågade om det blev bra, så vi sa absolut. Men den är ju låst på nätterna. Det hade inte vi en tanke på.
Nej.
Och de hittade någon rullstol där och satt mig som var utanför. Och satt mig för att jag var inte riktigt där. Och den här snälla taxichauffören försökte hjälpa oss. Och vi visste inte ens hur vi tog oss till förlossningen.
Nej.
Vi hade ju aldrig varit på den delen av Danderyd. Min kille som inte då kan svenska försökte googla sig till det. Och han försökte läsa sig till det också.
Oj, vilken soppa.
Men då kom precis en vakt förbi och han såg oss. Så han släppte in oss där och eskorterade oss till förlossningen. Så jag har sett att vi blev inskrivna 3:44 tror jag på förlossningen.
Mm.
Och jag hade så ont så att jag egentligen hade pratat väl knappt med någon där, utan jag skrek i princip att jag behövde smärtlindring. Det är det jag kommer ihåg.
Mm.
Är det så att taxipersonal är utbildare för eventuella förlossningar i bilen?
Nej, inte vad jag känner till. Det är inte. Däremot så vet jag att ambulansförare, och så kan man ambulans in, de har en kortare förlossningsutbildning, liksom hur man ska tänka, hur man tar hand om kvinnan och barnet, så där, men inte taxiförare. Om de inte har, det finns ju lite filmer på nätet där man kan gå in och titta vad man gör, och Emily Kastholm har faktiskt skrivit en liten broschyr om det här som jag har hjälpt henne med, och jag var med Soraya på TV4 en gång i tiden också där vi visade vad man kunde göra. Men nej, någon utbildning för taxiförare finns inte.
De undersökte mig direkt och gav mig lustgas direkt, men det hjälpte inte mig alls. Jag blev bara, fast jag använde den ändå lite, tror jag, för att lite mentalt bara ha någonting ändå. Och direkt när jag kom in så var jag 3 centimeter öppen, men den här tappen var inte helt utplånad. Men jag hade så mycket smärta så de sa absolut, du får stanna. Och om det hade också med att göra att de hade inte fullt på rummen heller, men jag tror ändå att jag hade fått stanna.
De kunde inte skicka hem dig.
Nej,
det skickat.
Nej, det tror jag inte att de har gjort. Så hon gick i princip, barnmorskan gick och skrev in mig. Och sa att ja, men absolut, jag ska kolla upp det här med typ epidural och sådär. Det ska vi absolut ge dig. Och kom tillbaks. Och då så såg hon nästan lite chockad ut. Det här, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått viss del också återberättat. Och sa att känner du tryck neråt nu? Så jag sa, ja absolut, det gör jag. Hon sa, du har gått från 3 cm till 10 cm på 20 minuter.
Det är helt sinnessjukt.
Ja.
Men blev så här, undersökte de dig rätt då? Jag undrar mig också när du kom in, med tanke på att du hade så enorma smärtor också.
Ja.
Och att det bara inom situationstecken, men att det var 3... Man undrar nästan om de såg fel.
Ja, men för hon sa att de har nog nästan aldrig varit med om det på en första gångs föderska heller.
Helt otroligt alltså.
Ja, så jag hann ju inte få någon epidural.
Nej, förstår
jag. Och de, ja men jag var inte riktigt så vid medvetande. Jag kunde liksom inte kontrollera någonting. Och jag tror det kom lite också som en käftsmäll för att självinsikten är ju hög. Men jag tänkte nog att jag var ganska bra på liksom, ja men hörni. Hög smärttröskel som jag tror någonting som egentligen är ganska mycket bullshit. Men jag tänkte som säger, men ja, jag kommer klara det här. Mm. Alla andra har klarat det.
Så tänkte jag också.
Ja.
Så jag tog det lite för högt om mig själv. Ja. Men när jag var där inne, så som sagt, jag var ju inte riktigt medveten. Men ändå, jag kunde inte kontrollera någonting. Mm. Jag tror att jag skrek så jag undrade om halva Mörby vaknade. Kunde inte alls kontrollera verkarna. Eller, det var någon gång när de verkligen skrek på mig. Jag vet inte om de nästan fick liksom skaka om mig för att få kontakt med mig. Mm. När de sa att nu får du inte pusha, eller nu måste du flytta på, eller nu, vad det nu var för någonting. Mm. Och de var 4 personer i rummet hela tiden. Plus min kille. Så de höll, jag tror att någon höll armar och någon höll benen. För att jag vet inte, jag rörde väl på mig, eller jag vet inte, de fick hjälpa mig.
Gud, obehaglig situation.
Ja, och jag tror att jag vet inte om jag spydde 30-40 gånger i den där masken också, för att jag mådde så dåligt av den där lustgasen. Så min kille fick vara ansvarig för lustgasen. Men som sagt, så förlossningen måste jag börja där någon gång vid 4. Eller själva. Och jag kan inte säga heller att jag känner någon skillnad mellan krystvärkar och vanliga verkar, för jag hade så ont under hela tiden. Mm.
Ja, så gick det så fort, så du hann ju knappt reagera eller liksom vara med.
Nej, precis. Mm. Precis. Så jag vet bara några gånger när de skrek, för de testade lite olika på sidan och på alla 4 och lite sådär. Olika ställningar. Men han var lite svagare och svagare då, bebisen. Så att hjärtljudet gick ner. Och det måste jag ändå säga att det har min kille också berättat. Jag tyckte nog var ganska proffsigt att de hade kommunikation sinsemellan, men ganska så diskret, om deras strategi, eller hur man nu ska uttrycka sig. Och sen väldigt lugnt att nu behöver vi skynda på det här lite, för han behöver komma ut. Och det är klart att de ser nog en högre stress, men ändå pratar med oss väldigt lugnt och sansat, för att det inte heller stressa upp mig eller min kille. Och jag kan ju inte riktigt komma ihåg exakt, men de frågade då, eller de sa att vi behöver klippa, för han orkar inte komma ut just nu. Och han behöver komma ut väldigt, väldigt snabbt. Mm. Annars antar jag att det hade blivit kejsarsnitt. Och då fick jag tror att det är bäckenbottenbedövning. Men jag tror att de fick sätta den och sen fick de klippa ganska snabbt. För jag kände, sen slog den in efteråt, bedövningen ordentligt. Men då klippte de. Och då kom han ut bara på nästa.
Wow, nästa det gick dag. Så fort när man väl klippte.
Ja. Och jag hade ingen aning om att man klippte. Det makes sense, men jag trodde liksom att man klippte bakåt. För det är där man tänker att man spricker. Men just att man klipper åt sidan mot låret.
Ah, intressant.
Det visste inte jag. Och det var jag bara så förvånad över när jag, liksom, när jag kände snittet att det var på den heller. Sidan. För att man då inte. För jag menar, jag antar att öppnar man bakåt, då är det mer troligt att behöver man behöver det töja sig det till, så öppnar upp åt det hållet. Mm. Men att man klippte liksom åt sidan. Så de klippte. Och det var det enda jag sprack också. Så för min del var det, för mig var det nog ett väldigt bra bra val av dem att göra. Ja, precis.
Rebecca blev ju klippt i mellangården, och att man då klippte åt sidan, så vilket var lite tvärt emot vad man som patient kanske trott. Varför gör man så?
Ja, det är ju därför varför man lägger det här så kallade snedklippet, kallar vi det för, eftersom man klipper sned. Det är för att undvika att få en bristning i själva ändtarmsmuskeln. Man kan också göra ett rakt klipp, men det har visat sig att då är det lättare om bristningen fortsätter i klippet, så går det ner och så går det igenom ändtarmsmuskeln. Så att det är väldigt rekommenderas idag att man lägger ett snett klipp, alltså 45-60 grader om man ska vara precis från slidmynningen så att säga neråt på det viset. Och idag diskuteras det här väldigt mycket med, om vi ska utveckla det lite, det här, när ska man göra det här klippet? Och här är vi nog ganska oense inom förlossningsvården, och det pågår en studie idag som, där man ska titta på det framförallt vid sugklocka. Och där finns det nog en hel del saker som pekar på i alla fall att de här väldigt, det här handlar om att man forcerar förlossningen och vävnaden kanske inte med, att där kan det finnas en fördel till att göra ett snedklipp som vi kallar det för. Sen i vissa länder går ut och tittar så gör man snedklipp på i princip alla förstföderskor. I Finland är det väldigt vanligt. Och jag tycker ändå att man ska veta att när man gör ett snedklipp så blir det en grad 2 bristning. Så att man tycker att man ska verkligen ha koll på läget. Kan jag undvika en bristning, en grad 2 bristning genom att inte klippa? Ja, då ska man göra det. Men blir det en större bristning och barnet snabbt behöver komma ut, det är väl det som är största anledningen. Men sen sugklocka börjar väl också bli så. För att hela läkningsprocessen efteråt blir ju knepen. Man kan ha mer ont och man kommer senare tillbaka till sexlivet och så vidare. Om man ska generalisera.
Och sen så då kom man ut, då gick allt fort och det var klockan 4:15.
Jesus. Omtumlande timme liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det var verkligen sån smärta att jag då kände att det här vet jag inte om jag kan klara att göra en gång till. Så lite så traumatiskt från förlossningen. Men jag måste ändå säga att jag tycker att personalen gjorde allt de kunde. De har inte kunnat hantera det bättre. För jag menar, de kan inte sätta epidural när man...
Nej, gud.
Nej, det går inte. Jag menar, de gjorde det de tyckte var bäst. Och tyckte de skötte det väldigt proffsigt. Och vi kände oss väldigt väl omhändertagna ändå. Mm. Men känslan då... när han bara kom upp på mitt bröst. Och jag vet att det är väldigt olika. Och jag hade ändå hört då i olika berättelser att en del känner inte den här kärleken direkt. Utan man har lite olika. Mm. Och det är ju ingenting man kan bestämma över heller. Men för mig var det verkligen direkt. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
Gud vad skönt.
Ja. Och då någonstans slog också liksom bedövningen in. Så att jag kände ju i princip ingenting alls. Och de passade på att sydde och allting. Jag kände ingenting av dem sydde.
Du kunde bara ligga i ditt lilla, ja. Din dvala där.
Så ja. Det var helt fantastiskt.
Men vad skönt, för oftast kan ju det också vara, just när det går fort, att det kan bli svårt att ta in då att man har fått ett barn plötsligt eftersom det har gått, man har inte hunnit med liksom mentalt.
Nej.
Men vad skönt att det...
Ja, men jag tror att jag tyckte det var så... Ja, smärtan var så fruktansvärd att jag inte riktigt kände, jag klarade typ inte en minut till. Så det var också en sån otrolig lättnad. Mm. Och sen helt fantastiskt när han kom. Och väldigt skönt att jag slapp känna allting efteråt.
Så
jag märkte inte ens av att moderkakan kom i princip. Och
gud,
märkte...
vad lyxigt.
Ja, faktiskt. Den biten fick jag jätteskönt. Så bara ha honom liksom, bara kolla på honom medan de tog hand om allt annat. Mm. Det var väldigt skönt. Och hon som var ansvarig barnmorska sa att, ja, jag antar att de säger till de flesta, men du är ju som gjord för att föda barn. Så jag bara, nej, det skulle jag inte riktigt påstå. Det var det värsta jag gjort.
Det tycker inte du i alla fall.
Men då sa hon, sen vet inte jag om det är riktigt någon exakt vetenskap, men att hon sa att när det har gått så otroligt fort, så det är säkert känns som att hela din kropp i princip har slitits isär.
Exakt.
Du har fått all smärta på en timme, det andra kan ha fått på 40 timmar. Hon påstod också att det är vanligt att man öppnas ungefär en halv centimeter i timmen, tror jag. Så hon sa att öppna sig så mycket är...
Nej, det är ju helt sinnessjukt. Förlåt.
Ja, men hon sa att det gör nog fruktansvärt ont. Men då får man intensiv smärta då i kortare period versus att ha mindre smärta.
Hålla
då.
På länge.
Ja. Så jag menar, båda har ju sina för- och nackdelar.
Ja, visst. Men du, hur var det med liksom det här klippet efteråt? Har du haft några problem med det efterhand?
Jag kunde inte... Jag kunde inte sitta på en vecka, tror jag. Mm. Jag fick, det kanske man får ändå, men jag fick i princip liknande Alvedon och Ipren som jag då knaprade i mig var det, 6:e timme eller vad det nu är. Sen hade jag, fick jag också, jag frågade efter det på BB-hotellet, sån här salva eller kräm som är bedövningskräm. Och smörjde på det också. Det hade jag nog också i en vecka, tror jag. Mm. Så det var ju lite problem då när man kunna lyfta upp honom och sitta och amma och såna bitar. Så en vecka var det nog väldigt mycket smärta. Sen tror jag att jag kan ha känt av det kanske 6 veckor eller någonting sånt. Innan jag kände att det var bra. Och jag har varit på så efterkontroll. Allting har läkt fint och så.
Gud, vad skönt.
Ja, så allting ser bra ut. Så det är väldigt skönt.
Så i slutändan då, alltså ja, man ska ju inte jämföra så, men vad skönt ändå att det är, med tanke på att det kan kännas ganska dramatiskt, tänker jag, att vi behöver bli klippt, att det ändå var kanske värt det, förstår du vad jag säger, men ja, vad jag vill åt. Ja. Jag menar inte lägga ord i din, men...
Nej, men jag var nog också så rädd, för det var väl en del egentligen också i förlossningsrädslan, utan att jag kanske nämnde det, men det var väl just det här att gå sönder för mycket.
Ja, men precis. Vi är ju alla väldigt många som är rädda för just den grejen.
Ja, och det här, det är väl en sak, smärtan just då, men när man också har men för livet, som många
precis,
får.
Precis, exakt.
Där man... Och vissa saker som man har faktiskt kunnat löst, men där man av olika anledningar kanske inte ens har blivit undersökt ordentligt och sådär. Och inte fått den hjälpen. Så att det var jag väl egentligen rädd för. Och det finns ju olika teorier, men jag tänkte och hoppades nog att ett klipp kanske skulle kunna vara lite mer kontrollerat. Än att... Jag tänkte att man klipper nog troligtvis inte till en grad 3 eller 4. För då har man ju... Då känns det som att man har förlorat lite poängen ändå. Mm. Så att jag tänkte, då kanske man ändå på något sätt hjälper till så att det blir mer på rätt ställe eller sådär. Mm. Så jag trodde nog kanske ändå att det skulle kunna vara lite till fördel om man nu behövde ändå. Mm. Så jag är ändå väldigt tacksam över att det bara... Jag tror att man räknar ett klipp ofta som grad 2. Mm. Men jag vet inte riktigt vad de klassade mitt som. Det är i alla fall någonting jag har hört.
Mm.
Men sen gick väl egentligen... Ja, vi behövde stanna lite på förlossningen för att jag hade ju fått bedövning. Det tog hela benen så att jag, jag kunde inte röra på mig. Men sen så åkte vi upp då till BB-hotellet. Och det måste jag säga att jag ändå tycker är en väldigt bra lösning. Det här att man både har ett eget rum och känner att man har liksom, man bestämmer själv. Kan ta dit folk och sådär och känna att man har sitt eget, men ändå få den hjälp och support. För jag hade inte velat åkt hem direkt efter.
Nej.
Så det var jätteskönt så att kunna vara där. Där några dagar.
Mm.
Och få bara liksom ett telefonsamtal bort innan man kom in.
Ett perfekt upplägg.
Ja, verkligen. Det tycker jag.
Mm. Ja, men vad härligt. Vilken otroligt kul berättelse, just framförallt det här med liksom tron att det ska ta tid och sen så, whoops, gick det fort.
Ja.
Och det gjorde det ju även på förlossningen plötsligt.
Ja, verkligen.
Men du, har något tips eller råd överlag till lyssnarna där ute när det gäller vad som helst egentligen?
Jag tycker nog, egentligen tyvärr, men att det är bra att vara ganska... Man kanske inte kan vara påläst på allting innan, det menar jag inte. Man ska inte lägga jag menar inte att lägga någonting på en blivande mamma eller en nybliven mamma. Men om man känner att någonting är fel eller någonting som man inte tycker känns rätt eller det man, så, att man faktiskt kollar upp lite själv. För mig till exempel, jag hade inte förstått att amningen skulle kunna vara ett stort problem. Ett stort problem, men bara kort så... Jag tänkte så här, när folk har problem med amma, då tänkte jag men en del kanske inte producerar tillräckligt med mjölk. Jag trodde that's it. Det är att det skulle kunna göra så ont. Och vår lilla kille hade kort både tungband och läppband. Det var ingenting de kollade, utan det var någonting jag googlade mig till.
Ja, det där har man ju hört ofta, att det oftast är patienten, eller vad man ska säga, eller mamman själv som ber sjukvården titta efter. Och det tycker jag är så konstigt att man inte kollar efter direkt om man har problem med amningen.
Ja, men precis. För jag gick med också i en grupp om tungband för att höra lite mer. Och just det har ju folk då... den kommentaren är väldigt vanlig, att man har kollat upp det själv. Några har fått kollat det på redan, om det är på förlossning eller om det är på BB sen. Men de flesta får inte det kollat. Och det kan jag tycka är så sorgligt, för det är så otroligt lätt ingrepp och det gör sån otrolig skillnad.
Och så har man ju lösningen framför sig liksom. Bara kolla.
Men för min del var det så att min son hade inte ett bra tag. Det liksom läckte lite i mungiporna och det gjorde extremt ont för mig. Och det är några av de då symptomerna. Och då kan det bara vara ett klipp på tungbandet eller läppbandet som gör all skillnad. Så det är väl någonting jag skulle rekommendera, att man googlar sig fram lite eller så och kollar om det är någonting man tycker inte känns fel. Och sen får man vara lite pushig att få hjälp och kolla upp det. Vi fick hjälp direkt. Jag tog upp det på när det var en månadskontrollen. med läkaren och då sa han, tycker du det, du låter påläst, då skickar vi en remiss direkt. Så att det var inget svårt att få remissen, men det var jag som tog initiativet.
En del som har haft problem med amning upptäcker lite senare att bebisen har haft ett kort tungband. Varför undersöker man inte det liksom direkt om det nu blir problem med amning?
Ja, det där har diskuterats ju också väldigt mycket. Och visst har ett kort tungband kan vara en anledning till att barnet inte kan sträcka ut tungan tillräckligt mycket och inte trycka fram mjölken. Men sen är det ju inte så att vi vet ju inte riktigt vad är ett kort tungband egentligen. Så det finns olika grader och det finns också barn som kan ammas med ett kort. Så att det blir mer att man tittar på tekniken som barnet har, att barnet ska sträcka ut tungan. Och alltså på alla BB-avdelningar innan man går hem så gör man ju en amningsobservation där man ska kontrollera, inte hur tungbandet ser ut, men att se att barnet får ett rätt tag och att tungan kommer tillräckligt långt fram och så vidare. Så, men här finns det mycket mer att göra, tror jag, kring det hela. Och sen har det också varit diskussioner, tycker jag, om jag tittar på alla mina år som barnmorska, från det att man var väldigt generös med att klippa tungbandet på barnet för man tyckte att det var kort, till att man ett tag i princip inte skulle göra det. Och nu är vi väl tillbaka till det här att man är lite mer generös när man ser att det har. Men jag tror idag inte att man gör ett klipper barnets tungband om man inte ser att barnet har problem med amning. Man vill nog se att det här inte funkar, om det inte är fruktansvärt kort. Men som jag förstår så idag så vill man nog se att det blir problem innan.
Det är ett jättebra råd. Ja. Verkligen. Tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack Rebecca Brodin för att du ville dela med dig av din historia. Och tack kära du som lyssnar för att du är med mig här i podden. Det värmer, ska du veta. Rita gärna podden i din app eller på annat ställe och så hörs vi på sociala medier. Puss och kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.